När jag var 16 år dog min kompis Andreas. Han var ute och cyklade och det spöregnade. Bakom honom körde en lastbil. Andreas hade på sig en regnjacka med en huva som han hade dragit framåt för att inte få regn i ansiktet. Han gjorde en tvär vänstersväng. Jag och Andreas lärde känna varandra i mitten av 80-talet. Vi gick på samma högstadium i Gävle. När jag tänker på Andreas så tänker jag på killen som gillade att fotografera och hade sparat till en egen systemkamera. Jag tänker på killen som älskade kaffe, i synnerhet den trendiga nymodigheten som kallades café au lait. Och jag tänker på killen som startade Gävles första hiphopband. Hans artistnamn som rappare var Mr. Camera Eye. Jag tänker också på allt som fortfarande låg i framtiden när Andreas dog. Det som Andreas aldrig fick uppleva. Fotbolls-VM 94. Bingolotto. Internet. Espresso, macchiato, cappuccino. Familj och barn. Och när jag tänker på Andreas så tänker jag också på vad han hade gjort av sitt liv om han hade fått leva. Hade han kanske blivit fotograf? Hade han öppnat eget café och gjort stans bästa café au lait? Hade Mr. Camera Eye varit en respekterad pionjär inom svensk hiphop? Andreas dog oväntat efter ett alldeles för kort liv. De flesta av oss dör ungefär när vi förväntas dö, efter ett hyfsat långt liv. Men när man än dör så lämnar man alltid saker bakom sig. Saker som förblir ogjorda. Ord som förblir osagda. Minnen som raderas och förblir borta. För alltid. Men framförallt så lämnar man människor bakom sig. Människor som får bära en sorg och en saknad resten av sina liv. Människor som aldrig får veta hur allting skulle kunna varit om inte den där döden hade kommit på besök. Den här säsongen av Känsligt läge i P1 handlar om döden. Det enda vi vet med säkerhet om vårt liv är att det kommer att ta slut. Döden kan komma snabbt eller långsamt, önskad eller oönskad, nu eller sen. Men den knackar alltid på till slut. Döden går inte att överklaga och den skiljer inte på uteliggare och börsmäklare. I de här 6 avsnitten av Känsligt läge så träffar vi människor som på ett eller annat sätt vandrar med döden vid sin sida. Jag heter Uje Brandelius. Dagens avsnitt av Känsligt läge handlar om att veta att man snart ska dö. Vi ska träffa Ulla-Maria som har en obotlig cancer. Jag och min producent Emmy, vi åker till Hudiksvall för att träffa henne. Både Ulla-Maria och vi vet att hon inte har långt kvar. Därför är vi tvungna att göra intervjun redan i augusti. Ett halvår innan den ska sändas i radio. När vi träffar Ulla-Maria så har cancern tagit ett stadigt grepp om hennes kropp. Jag känner mig nervös. Det känns intimt att prata med någon om hennes nära förestående död. Jag vet inte riktigt hur jag ska inleda vårt samtal. Jag prövar en sportfråga. Hur känns det?
Jo, det känns väl ganska bra. Ja.
Du ser glad ut.
Jo, men jag är ju oftast det. Trots det här läget så är jag oftast glad. Det är just det, och det är ju inte konstant. Glädjen är ju inte konstant. Jag tycker att det här är jätteroligt att ni kommer.
Det tycker jag också.
Jag tycker liksom att den här stunden nu som ni är här är någonting som är tillför någonting väldigt, väldigt roligt för mig. Och det kan hända jag grinar ikväll. Mm. Och jag grät igår. Mm. Men just nu.
Mm. Vi är här i ditt jättefina hem. Mm. En gammal kulturkåk i centrala Hudiksvall. Mm. Och det är augusti. Mm. Men vi kunde inte vänta med att träffa dig.
Nej.
Vad gör det med ens tidsuppfattning att veta att man kanske snart inte finns?
Det är ju... Alltså ovissheten är det svåra. Det är den som är det. Så jag skulle hellre ha ett datum. Jag skulle hellre veta att jag skulle dö. Låt oss säga 25 november. Än att jag har hela det här året på mig. Och kanske leva hela året. Mm. Men du frågade om tidsuppfattningen. Det blir skärpt på något vis. Det blir ju liksom en skärpt tidsuppfattning. Det blir ju... Varje sekund blir ju viktig eller lång.
Mm, mm.
Och mycket faller bort. Såna här saker som jag förut bekymrar mycket om. Man kan inte vakna. Man kan inte gå upp klockan 2 på natten. Och dricka morgonfika och äta en smörgås och börja skriva eller så. Mycket sådana saker faller bort. Att jag har en lust att, när jag vaknar så vill jag vill ta vara på den här tiden som jag har. Liksom. Men det är någonting med att det blir förlängt på något vis. Det, en timme är längre än vad det var förut.
Ulla-Maria säger att det blir viktigare hur man använder tiden när man är sjuk. På köksbordet mellan oss ligger vinerbröd, ostmackor och kaffe. Den vackra lägenheten är perfekt städad. Jag tänker på hur jag själv skulle använda min kvarvarande tid på jorden om jag vore dödssjuk och en radiogubbe ville komma hem till mig och prata. Jag tror inte att jag skulle ägna tid åt att dammsuga och bre mackor. Men man är ju olika, även i dödens väntrum. Det är alltså augusti när vi gör intervjun med Ulla-Maria. Sommaren är slut. Höstterminen har börjat. Livet börjar om. Ny skola, nytt jobb, ny keramikkurs. Barnskratt från en skolgård och ett svagt trafikbrus hörs genom ett öppet fönster i Ulla-Marias vardagsrum. Ljudet av liv. Men Ulla-Maria ska dö. Det har hon vetat ett par månader. I maj hittades en första tumör i lungan. Den opererades bort och Ulla-Maria skulle bli helt frisk, sa läkarna. Men så kom ett telefonsamtal.
Då hör jag hans röst bara nästan som i en dimma så här. Nej, vi är ledsna, men det har spridit sig. Cancern har spridit sig. Och då var jag i chock.
Kommer du ihåg det ögonblicket?
Ja, det är väldigt, väldigt starkt och klart. Även om själva situationen blev som att tiden stannade upp och allt började gå väldigt sakta, så är själva minnet väldigt starkt. De orden var liksom någonting som vi hade inte tänkt på det överhuvudtaget. Det var antingen så har man inte fått bort allt utav tumören eller så är den borta. Men att det skulle ha spridit sig och att jag hade metastas i ryggen och att det hade gått ut i lymfsystemet, både i skelettet och i lymfsystemet, det var en total, det var som en käftsmäll. Mm. Och det var när jag frågade honom hur prognosen ser ut, och han sa, ja, med behandling, om du gör den behandlingen som vi säger så kan vi ge kanske 3 månader. Till 1 år, max 1 år. Inom 1 år är de allra flesta döda. Och då slocknade det. Då liksom förstod jag att jag kommer dö. Mm. Och jag tror det tog månader för mig. Om inte mer. Att fullt ut ta in det här. Jag tror att det här har jag hållit på med sen dess.
Kan man fullt ut ta in att man ska dö?
Nej, inte det. Det tror jag inte att man kan ta in. Jag tror det kommer sekunder när det blir som så här. Nej men.
Är du rädd?
För döden? Nej, men för att jag ska få väldigt ont. Att jag ska få, eftersom jag har skelett, eftersom det är metastaser i skelettet, och jag vet att det är ganska smärtsamt. Eller jag har fått uppleva det också.
Men
så att... Men inte för själva döden.
Men att inte vara rädd för döden.
Mm.
Kan du tipsa hur man gör? För att Alltså om man tänker på att man inte ska finnas, det måste ju vara någon sorts rädsla för det, eller?
Nej, inte om man tror att det fortsätter.
Gör det?
Jag tror ju det. Ja. Jag tror ju det, och det tror jag är en väldig tröst. Mm. Och är den trösten hittepå så måste ha hänt. För det innebär att jag kan gå i det här utan att vara helt förskräckt eller jätterädd eller så.
Hade du någon föreställning om hur din död skulle bli?
Jag har tänkt att jag har velat få tid på mig. Och att om jag fick välja så skulle jag hellre lida lite grann och ha ont och ha lite svårt mot slutet än att det går snabbt. Och det har till stor del handlat om de som blir kvar. Det har handlat om kärlek till min dotter och mina barnbarn. Mm. Att de inte ska behöva vara med om att jag bara plötsligt rycks bort en dag, utan att vi hinner säga adjö och att vi hinner göra färdigt. Det är liksom det.
För det här är en grej som jag upplever att det finns två läger.
Ja.
Det finns team långsamt och team snabbt i hur man vill dö.
Mm.
Men du är i lag långsamt.
Jag är i lag långsamt, ja. Fick jag, om det bara gällde mig, så gärna snabbt.
Jag tänker så här, man föds ensam och man dör ensam.
Mm.
Däremellan kanske man inte är ensam, men det är något väldigt personligt, det här med att dö.
Ja.
Det är ju någonting som ingen annan är inblandad i.
Nej.
Och jag kan känna att oavsett hur många anhöriga som sitter vid min sängkant när jag dör, så är de ändå inte med mig.
Nej.
De kan inte komma in i min
kropp. Kan inte gå där med mig. Nej. Den resan måste jag göra själv. Nu ska jag ta en bulle här. Nu kommer jag att pressa lite igen.
Gör det. Vinerbröd på en måndag. Är det sånt man kan unna sig?
Det var det du kiste sa.
Ja.
Får det.
Tack. Jag har nog tänkt att jag tillhör team eller lag snabb.
Ja.
Men det är ju lätt att säga. För jag har tänkt att det är jobbigt att vara sjuk och sådär.
Mm.
Och ha ont och plågas.
Mm.
Därför har jag tänkt snabbt. Men jag inser också att om jag ska välja en död som passar mina barn bättre, då ska jag välja död långsam.
Ja.
Och det är som du säger, jag tycker att det är viktigare för mina barn hur min död blir än för mig.
Ja.
För de ska leva med det i 30-40 år till kanske.
Mm. Mm. Man vill ju sina... Hur många barn har du?
Jag har tre barn. Några stora, några små.
Mm.
Så att, ja.
Det är svårt att sitta i ett väntrum där man inte ens har fått en kölapp. Det är ensamt. Och man vet inte.
Och den som fick kölappen före mig.
Ja.
Och den som fick kölappen efter mig får gå in före mig kanske.
Vem vet.
Mm.
Det är det, va? Den här ovissheten. Så att det är ensamt. Det finns delar som man... Alla människor är ju ensamma. Ja. Och man blir extra ensam i det här.
Mm. När du gör saker idag.
Mm.
Tänker du på att det kan vara sista gången du gör det?
Ja, det har hänt. Och då blir jag ledsen. Mm. Ofta blir jag ledsen då.
Mm.
Ja, och framförallt när jag har med familjen och barnen och sådana saker att göra. Då gör det jätteont. Men ja, det händer.
Födelsedagskalas.
Ja, precis. Det var nyss ett 18-årskalas. Och hela tiden den här, ja, men kommer jag hinna nu, för nu fyller den äldsta barnbarnet 20 kommer jag hinna. Det utgår jag ifrån, för nu är prognosen i alla fall lite förbättrad. Så är det. Men blir det någon jul? Sista gången, ja. Ja, det är svårt. Mm.
När jag lyssnar på Ulla-Maria så hör jag vad hon säger. Hon ska dö. Men det går ändå inte in. Att inte finnas, det verkar vara något som den mänskliga hjärnan har svårt att föreställa sig. För mig är det lika omöjligt att tänka på att vara död som att tänka på att rymden är oändlig eller att tiden inte har något slut. Tankarna räcker liksom inte riktigt till. Och så är det här med att döden är läskig. Att många av oss på alla sätt försöker gömma undan döden. Inte vill prata om döden. Inte vill tänka på döden. Kanske inte ens ta ordet i vår mun.
Jag är förespråkare för död. Jag skulle kunna gå med en skylt där liksom, för jag tycker att det är så, och det säger så himla mycket. Där skulle jag vilja prata jättemycket, för där känner jag att vi behöver förändra. Vi behöver förändra vår inställning till döden, vår relation till döden, vår syn på döden.
Så det första steget är kanske att kalla döden för dess rätta namn, så att säga.
Ja,
döden.
Ja, absolut. Mm. Att man säger det, för att det är ju det vi gör. Mm.
Hur mycket... Vi har pratat mycket om känslor. Mm. Hur mycket tankeverksamhet ägnar man världsliga ting när man ska gå bort? Alltså, din fina lägenhet, pengar, alltså sådana saker.
Det var bland det första som slog till för mig. Att nu måste man ta hand om det här, och hur blir det med det, med garagen, bilen, försäkringar. Det var absolut första som hände. Det var alla lösenord.
Ja, just det.
Och vi har pratat mycket om det.
Men... kan du inte ibland känna att för de här praktiska sakerna som man måste ordna efter någon har dött, det kan ju vara ett sätt att sorgbearbeta också, att grotta ner sig i liksom bankgironummer. Du känner inte att du tar ifrån dina anhöriga?
Nej, men hon har känt, så hon har sagt ifrån.
Min dotter.
Du får inte börja rensa ut redan nu. Och då har det gällt kläder och böcker.
Du får inte döstäda.
Nej, du får inte göra det.
För det vill hon göra. Ja. Men jag kan förstå det.
Du har helt rätt i det. Mm.
För annars blir det lite grann som att du styr allting från andra sidan.
Ja. Det, har man kontrollbehov så kanske man vill göra det. Ja. Eller undrat det. Men hon har sagt ifrån.
Jag tänker på, ibland hör man historier om folk som dör. Och sen så har de liksom...
tagit bort allting.
Nej, men så har de gjort upp olika planer med så här, att det kommer rosor varje födelsedag och sådana saker.
Ja.
För att de ska liksom fortsätta finnas lite grann.
Ja. Mm. Och tror inte du att det är fint?
Jo, det är fint. Mm. Det är fint. Men kontrollbehovigt, kanske.
Ja, absolut. Absolut kan det vara. Mm.
Mm. Har du tänkt på något sånt?
Jag kan ju inte spoila här, för jag har ju liksom barnbarn. Så det finns frågor som man inte kanske kan svara på.
Du har tänkt på
det. Men jag har tänkt på det, men jag har min egen lilla variant. Lagt ut små lappar här och där.
Nej.
Jo.
Det är någon sorts skattjakt liksom för...
Ja. Ja. Mm.
Det låter ju fantastiskt.
Det är jättefint. Men du skrattar på mina kärleksgåvor här nu.
Ja, det är kul.
Det är jättefint.
Det är kul med kärlek.
Mm. Ja.
Jag tänkte att jag skulle spela in en film.
Mm.
Där jag berättar för mina mindre barn saker som är bra att veta i livet.
Mm.
För barn är ju i så olika faser hela tiden.
Mm.
Och om man då vet att jag kommer att missa fas 3, 4, 5 och 6.
Mm.
Då kanske man vill ge sin input.
Var med där.
Ja, om det känns lite jobbigt att vara 13 år.
Mm.
Som du kanske är när du hör det här.
Mm.
Då skulle du tänka på att när jag var 13... Alltså jag vet inte. Men just det där med att skicka iväg barnen ut på en flotte.
Mm.
På liksom dödens ocean eller livets ocean. Mm. Och inte få följa med.
Mm.
Då vill man att de ska få hitta de här små lapparna liksom, och få lite tips.
Mm. Mm.
Sen kommer de att skita i det i alla fall. Men jag vet inte. Ja.
Jag märker att jag blir lite överraskad av Ulla Marias glada humör. Jag hade nog väntat mig en dystrare stämning. Det är ändå döden vi pratar om. Ulla Maria själv, hon känns som själva definitionen av en härlig person. Och jag kommer på mig själv med att tänka att det var väl orättvist att rycka bort en sån glädjespridare. Fanns det ingen livstrött surpuppa som kunde få gå före i kön? Fast jag vet ju, döden väljer och vrakar ibland oss, utan urskiljning. Jag frågar Ulla Maria om hon kan känna ilska över att just hon, 66 år gammal, skulle bli pekad på av dödens knotiga pekfinger.
Ibland. Det kommer ju vissa dagar. Ibland är jag arg på de som får vara kvar. Som går där med sina kassar. Och jag var på Ikea någon gång och de köpte grejer och skulle renovera. Jag var jättearg. Hade velat ta en bräda och slagit huvudet på dem. Jag kan vara jätteledsen. Jag kan sörja otroligt mycket. Jag har jättemycket kvar som jag skulle vilja göra. Och om det är någonting som är svårt så är det ju att inte få vara med i min familjs framtid. Det är det som känns. Det är ju ont. Det sörjer jag jättemycket. Det kommer aldrig gå över. Det kommer jag aldrig liksom att komma bort ifrån.
Nu trillar det tårar på din kind.
Ja, det.
Ner på köksbordet.
Ja, det.
Skulle det vara enklare att dö om du inte hade anhöriga?
Ja. Och inte. Jag vill ju inte vara utan det vi har varit med om tillsammans. Jag skulle inte vilja ha ett liv utan dem. Det skulle jag inte vilja, men det skulle vara lättare att dö. Mm.
Alla som hör det här och som har kanske en anhörig som ska dö.
Mm.
Vad vill du säga till dem? Hur ska de vara?
Det är inte det. Va? Det är bara... men där skulle jag bara vilja... Jag skulle bara vilja krama om dem och säga att jag... För att jag bytte roll för ett tag sedan. Och det är det starkaste jag har gjort. När jag satt med min dotter och tänkte, tänk om det vore hon. Det är de som drar det tunga lasset. Det är de som har det svårast. Mm. Så jag skulle bara vilja krama om dem och tala om att jag vet det. För jag tror att de hamnar oftast i skuggan av den som är sjuk. Mm. Men de drar ett jättetungt lass som går bredvid. Mm. Så jag skulle bara vilja visa dem min respekt, eller vad jag ska säga, för det de går igenom.
Mm.
För jag tror att de har det mycket värre än den som är sjuk.
Mm.
Det är vad jag tror.
Mm. Du, nu kommer jag snart säga hej då till dig.
Okay.
Vi kommer åka hem till Stockholm.
Okay.
Och jag gissar att vi aldrig mer kommer att ses.
Nej, det kommer vi inte göra.
Det låter jättehemskt när jag säger det.
Nej, men det är ju så.
Mm.
Ja, och jag menar, vi känner ju inte varandra på det sättet, men så... att jag blev berörd, det var nog mer att jag kunde koppla det till andra personer som jag kommer komma i det läget med.
Mm.
Och jag har faktiskt varit där också med några stycken som har varit här och besökt mig, där vi har vetat att det här kan genom sista gången.
Ulla Maria Andersson dog den 7 januari 2023. Tack Ulla Maria för att vi fick träffa dig. Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Producent var Emmy Bergqvist. Programmet var en produktion från Munk Studios. Jag heter Oje Brandelius. Tack för att ni lyssnade.